Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av VS-podden.
Ja, välkomna hit.
We are back.
Ja, men det är vi. Och den här veckan så ska vi prata om din förlossning. Och det här har jag längtat efter så mycket.
Ja, och igår blev ju juni 5 månader. Så det är helt galet när man tänker på det, att det har gått 5 månader.
Ja, ja, men det är ju som en evighet och som en sekund på samma gång.
Ja, på ett sätt känns det... Jag kan liksom inte tänka ett liv utan henne.
Nej.
Hon är liksom det mest självklara. Men på ett sätt är det också, när jag ligger och kollar på henne ibland så blir det så här, men är du vår dotter? Mm. Finns du på riktigt? Är du här?
Det är så sjukt och det är så mäktigt. Och hur länge man gick och undrade, vad är det här? Vad kommer det vara för liten person? Och sen så är det så självklart.
Mm. Och det är också en sak när man tänker på det här tidsperspektivet. Att när man var gravid... En dag kändes så lång och veckorna kändes så långa. Men nu när man tänker 5 månader, det är som att det har gått hur snabbt som helst.
Mm. Ja, men verkligen. Och någonting, alltså på ett sätt snabbt och på ett sätt så är det ju en tid som är så fylld med så mycket innehåll på ett sätt. För att med barn så lär de sig någonting varje dag. Alltså varje dag är det någonting nytt man upptäcker eller de upptäcker. Så att det blir så, livet blir så fullt om man är så mycket i nuet på ett annat sätt än i graviditeten. Kunde jag känna att man var ju mer, jag menar, att man längtade eller att man tänkte på framtiden. Medan man nu är mycket mer här och nu.
Ja, alltså verkligen. Och man vill ju vara här och nu. För man vill ju inte missa någonting.
Mm.
Men också att det ger ju också ett perspektiv på, jag menar, åldrande, att vi blir ju äldre varje dag, även om det inte känns så. Och att en dag i livet går ju varje dag. Men det, på ett sätt blir det så himla tydligt när man har barn, för att man ser hur mycket de utvecklas.
Verkligen. Ja, det är helt otroligt hur mycket som händer på en dag i ens liv. Men som sagt, i vuxen ålder så går ju tiden... Det är som ett annat en tidsräkning som är på ett annat sätt.
Ja, verkligen.
Men du, jag är så nyfiken på att höra alla detaljer från din förlossning, för nu var det ett tag sedan jag fick höra det precis efteråt. Och du bor ju på Island och där är det ju lite annorlunda. Där har man ju möjlighet att välja andra saker än sjukhusförlossning. Så jag tänker att vi börjar där. Ja, hur var tiden innan att välja hur ni skulle föda?
På ett sätt så var det självklart för mig, men på ett sätt var det också väldigt utmanande. Så på Island har man ju möjlighet att föda på något som kallas birth center. Så de har 2 stycken birth center här i Reykjavik, och ett birth center är ju drivet av barnmorskor. Till skillnad från ett sjukhus där man har läkare, så på ett birth center har man egentligen inga läkare på plats på det sättet, utan det drivs bara av barnmorskor. Och den miljön är ju mer som en hemmafödsel, kan man säga.
Mm.
Jag tyckte man fick så här Bali-vibe när man klev in på det här birthcentret. Det var liksom beige, det var varma toner, det var en jacuzzi i rummet man födde. Det var väldigt hemma och varmt.
Ja, ja, men jag minns att du sa det också, just det, Bali-vibe, och typ att du berättade att där fanns det också fler typ verktyg än vad det kanske gör i ett sjukhusrum.
Ja, du har ju egentligen allting. Du har yogamatta, du har såna här tygsaker som hänger från väggarna som man kan luta sig emot. Du har pilatesbollar, du har verkligen allting. Och det som också blir skillnaden med birth center är att du har ju inte möjlighet till någon smärtlindring. Så till exempel epidural eller lustgas, utan det är egentligen utan allting. Men sen så, det här birth centret låg 5 minuter från sjukhuset, så det var ju väldigt nära. För är det så att man under förlossningen känner att nej, men jag vill bli transporterad till ett sjukhus, så har man den valmöjligheten. Eller att det är någonting som händer, då har man också den valmöjligheten.
Mm.
Och det var väl egentligen det här jag stod lite i valet och kvalet, för att när man pratar om förlossning många gånger så blir det ju väldigt mycket, det finns mycket rädsla, och att man liksom ska safea upp och du ska vara på sjukhus för där finns allt nära, vilket jag förstår. Men också utifrån all kunskap som vi lärde oss under vår graviditet och när vi pratade med experter, så var det ju verkligen att har man en riskfri graviditet så är det viktigaste egentligen för en förlossning att föda i en miljö där du känner dig trygg.
Mm.
För att det här hjälper kroppen att föda på ett naturligt sätt, och att, ja, men att det ska gå enklare. Och i den miljön kände jag mig så trygg.
Mm.
Nej men alltså det var verkligen magiskt. Men också att eftersom att jag födde på Island, jag kan inte språket, så var det också magiskt. För att vi hade ju samma barnmorskor som vi träffade från vecka 34. Och det var ju också de här som förlöste oss. Men också att tiden efteråt på Island så har man 10 dagar där barnmorskorna kommer hem till en varje dag. Bara för att kolla hur allting går och att man inte ska behöva röra sig från hemmet.
Mm.
Så att för mig kändes det också som trygghet att när verkarna var igång eller jag hade några frågor, då kunde jag bara ringa en person som jag har träffat innan och som vet vart jag står, som har lärt känna mig och Oliver och också vet vad vill vi, vad känns viktigt för oss.
Ja, alltså den aspekten är jag så avundsjuk på, för jag tycker det låter helt fantastiskt, den tryggheten det bygger upp att ha en relation med dem man kommer träffa under förlossningen. För ni som sagt träffade ju dem, hur ofta inför från vecka 34, hur såg de mötena ut, vart sågs ni?
Vi sågs på birth center, så vi sågs i det rummet som man skulle föda. Och det är ju egentligen en tanke med det, för att man ska känna sig tryggare när man väl kommer dit. Men också på det här birth centret, alltså jag önskar så mycket att det här skulle finnas i Sverige, för att de följer egentligen kvinnorna genom livet. Så här gick jag till exempel på gravidyoga. Det fanns en kurs för nyblivna föräldrar som vi gick där. Och så det blev ju att man var ju där ofta, vilket gjorde att man kände sig väldigt trygg. Så att undersökningarna var egentligen i det här rummet. Ja, och sen så man var egentligen där på samma sätt som i Sverige. Så från vecka 34 till 36 var det väl varannan vecka och sen så blev det mer ofta.
Ja, men precis som du säger, det här med vilken trygghet det bygger upp att bara känna till miljön, människorna. Ja, men allt som sagt som vi har lärt oss inför förlossningarna var ju så fokuserat kring vikten av trygghet, oxytocin. Ja, men man hör ju hur genomtänkt det är då att bygga upp den tryggheten inför.
Ja, och de som driver det här birthcentret, de är universitetslektorer på barnmorskeprogrammet här på Island. Så det är också, de hade så mycket kunskap, men också att de såg på födande på ett annat sätt, på ett mer holistiskt sätt, vilket gjorde att det resonerade så starkt med mig. Men sen var det att när man pratade med många runt omkring så kunde jag uppleva att det fanns mycket rädsla. Och för er som är insatta i human design så är jag reflektor, så jag tar ju in väldigt mycket i mitt system, så jag hade lite svårt att separera vad är mitt och vad är andras. Är jag rädd egentligen eller känns det här sant för mig? Oliver, när vi kom dit första gången, då var jag var lite så här tveksam. Han bara så här, Sanna, det här är exakt rätt.
Mm.
Så på det sättet så han hjälpte mig också i beslutet, för att det var så rätt för oss.
Ah.
Och min barnmorska i Sverige var också, när jag sa att den valmöjligheten fanns, hon bara, men wow, jag önskar att det fanns här. Så hon var också väldigt peppande och stärkande, vilket också gjorde det mer skönt att göra det där valet.
Ja, men så skönt. Men det där, man tänker inte så ofta på det, vi har pratat om det i någon annan podd, att i Sverige så har vi en väldigt tydlig bild av att man ska föda på sjukhus, för det är så kulturen ser ut. Men börjar man kolla hur det går till i andra länder, så finns ju det här alternativet i ganska många andra länder, men det är ingenting man känner till. Så jag kan tänka mig att den tröskeln att komma över, att först bara exponeras för att alternativet finns och sen bearbeta, okej, men hur ställer jag mig till det här, hur känner jag mig trygg? Jag kan förstå att den processen ändå tog tid och behövde förankras ett tag innan du kände dig helt kanske trygg.
Ja, och sen så jag bestämde mig för att inte kommunicera ut det här på Instagram eller någonting, utan hålla det här för mig själv, för att jag kände att jag ville inte få in andras åsikter, för att jag visste vad som kändes rätt för mig. Men också att de barnmorskorna på birth center var också så här att skulle du, när du får verka, känna att nej, jag vill åka till sjukhuset, då kan du göra det. Det är inget måste att vara här, utan du kan välja när du vill att åka dit. Så det var också en trygghet, men jag förstod också hur de jobbar proaktivt. Att när saker händer, många gånger så kan man se det långt innan. Och när de förklarade de här sakerna så insåg jag att oftast, alltså sen kan det ju vara undantag, men oftast när det händer saker så kan man se det på olika sätt. Och kan man fånga upp det, de tar ju inga risker överhuvudtaget. Utan de kommer i alla lägen, det finns en liten, liten risk att transportera en till sjukhus, och då följer också den barnmorskan med till sjukhuset så man inte känner sig lämnad. Det var verkligen en otrolig upplevelse, och det känns så varmt, men också att man hade dem tiden efteråt. Så ja, det blev ju verkligen som en extra ja, men så här modersfigur kan jag känna, eftersom att jag inte hade min familj här, så var det ändå fint på det sättet.
Så fint. I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinom som gör färsk hudvård. Och Skinom är grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillebro som ju även har skrivit boken Hudbibeln som vi båda älskar och har läst båda två från perm till perm.
Ja, alltså den är så himla bra. Och idag kommer vi fokusera på solskydd, för många i vår community har precis som vi under många år letat efter ett solskydd utan misstänkt hormonstörande UV-filter, onödiga tillsatser som exempelvis konserveringsmedel och parfymer.
Ja, och därför är vi så glada att Skinom har tagit fram en helt ny generation av solskydd. Och det är deras Sanne Malchen-serie som är baserad på den senaste forskningen i kombination med de nya moderna UV-filtrerna som ger ett högeffektivt och samtidigt hudvänligt skydd mot solen, vilket ju vi tycker är så viktigt.
Ja, och de har två stycken olika Sun Emulsion SPF. Och ena är 50+, som ger det högsta skyddet på marknaden. Och den hade jag förra året och den var helt fantastisk. Men nu så har de en till nyhet och det är deras SPF 30 som har en lite lättare konsistens. Men båda de här skyddar mot både UVA och UVB-strålar.
Ja, och några saker som vi älskar med Skinom solskydd är ju att den bland annat innehåller hudvänliga mineral- och organiska UV-filter som inte kan penetrera huden på grund av att de har stor molekylstorlek. Och det här är ju viktigt eftersom att solkrämen inte ska tas upp av kroppen utan stanna kvar på huden där den ska ge sin effekt.
Och vi har ju varit på Skinoms kontor och gjort varsin hudskan. Och det vi såg var att huden under ögonen på oss båda, det är där vi har fått som mest solskador. Så därför blir det ju extra viktigt att smörja huden noga med solskydd på de känsliga områdena. Och sen såklart skydda med exempelvis keps, solglasögon och så vidare när solen är väldigt stark.
Ja, man såg ju verkligen hur viktigt det är med solskydd och smörja in hela ansiktet för att minska risken för pigmenteringar och åldersrelaterade tecken som rynkor. Och pigmentering exempelvis.
Exakt. Och vi har fått äran att dela med oss av en rabattkod till er på alla Skinoms produkter. Så uppge koden WomenSync20 för 20% rabatt på deras hemsida skinom.se.
Tack så mycket Skinom. Ja, men hur satte allting igång? Hur var dagen inför förlossningen? Kände du att någonting var på gång? Berätta.
Jag upplevde att man var ganska mycket i huvudet. Att man har ändå läst på mycket så att det var så här, okej, är det igång? Är det inte igång? Istället för att bara lyssna in kroppen och verkligen, vad säger den? Men det jag kunde uppleva veckorna, till och med, ja, men det var kanske 1-2 veckor innan, var just den här mensvärkkänslan. Som kom och gick lite. Men sen när det faktiskt, nu i efterhand kan jag ju se att okej, det var ju här egentligen drog igång. Och det var på lördagen, så Juni föddes på tisdagen. Så på lördagen så vaknade jag upp med en jättekonstig form på magen. Mm. Och så lade jag ut det här på Instagram. Och då var det så många som skrev att min mage såg exakt ut så där precis innan min förlossning drog igång.
Det är så coolt. Alltså jag hade inte hört om det innan heller. Det är så mycket så små grejer som man har upplevt under förlossning och under graviditeten och allting. Så man bara, wow.
Mm. Men jag var ändå så här, för sen så blev magen helt som vanligt igen. Så att jag tänkte bara, nej men det är ingenting. Men många skrev så här, ja men några dagar innan eller samma dag. Så det var egentligen första tecknet. Sen på söndagen så åkte jag och träna. Jag tänkte så här, men det är ändå skönt att röra lite på sig. Och när jag kom dit så kände jag bara så här, nej men det här känns inte bra i min kropp. Så jag gick och bastade lite, badade, tvättade håret, åkte hem och kände mig enormt trött. Alltså verkligen så här, helt slut. Men att tillägga var också att det här var de första två sammanhängande lediga dagarna jag hade på 6 veckor. För att du hade ju fått barn. Så att jag hade ju jobbat och haft Instagram på helgerna och hela det här. Så att det var också, jag tänkte så här, men det är inte konstigt att jag är trött för att jag får ju vila 2 dagar. Så på söndagen så, jag kände mig väldigt hungrig, trött och sen så gick jag på en gravidmassage på kvällen och bara kände mig så här, men väldigt trött i kroppen. Men nu i efterhand, jag hade ju värsta oxytocinboosten den helgen med tanke på att jag vilade, jag fyllde på med mat, gravidmassage, Ja, verkligen. Mm. Och sen vaknade jag upp mellan natten mellan söndagen och måndag med förvärkar.
Och hur kändes de?
Mensvärk deluxe. Men också en känsla av att vara bajsnödig. Så jag trodde ju först att jag var bajsnödig. Så jag gick till toan, satte mig där och bara, nej, alltså det kommer inget. Och sen så var det ju mer att, inte som hugg, men verkligen så här riktig, riktig mensvärkkänsla. Men det var ju som du sa också, att man förstod ju inte att det var ett mönster i det. Man tänkte inte på det sättet. Så jag satte på min förlossningslista, satt på toan i typ 2 timmar och bara, ja, för det gjorde så ont att ligga ner, tyckte jag.
Mm. Hur ofta kom de här värkarna då?
Jag har ingen aning. Alltså jag tänkte verkligen inte på det. Utan jag kände bara så, okej, men det gör ont. Och jag satt ju halvsov med kudden i handen liksom. Och Oliver skulle spela en viktig match på kvällen. Så jag var så här, jag vill inte störa honom genom att snurra runt. Så jag sitter här. Så gick jag in, somnade om. Och så hade vi en tid hos barnmorskan på morgonen. Så det var ändå ganska skönt. Så kom jag dit och gjorde en undersökning. Och de gör inga vaginala undersökningar så där innan. Så att det enda de kunde säga var att ja, men allt ser bra ut. Hon ligger väldigt långt ner. Och så berättade jag om det jag hade upplevt. De bara, ja men det kan vara ett tecken på att förlossning är igång. Men det kan också vara så att det förverkar så att det drar igång om 2 veckor. Så att jag inte hade för stora förväntningar.
Mm.
Och sen jobbade vi den dagen. För det här skulle egentligen vara min sista dag som jag skulle jobba. För du var ju tillbaka då. Och sen skulle jag trappa ner. Så att vi köttade ju på ganska mycket. Det var fint väder. Så istället för att vila så gick jag ut och gick några gånger. Och då kunde jag känna att jag bara, aj, aj. Alltså typ så här, det gör lite ont till och med. Och sen skulle Oliver åka på match och han tog bilen. Jag bara, men jag kan gå. Det är typ 3 kilometer, det är inga problem. Så gick jag till matchen.
Ja, gravid, 3 kilometer. Jag vet inte, inte rekommendera.
Nej, alltså i efterhand, jag bara, men snälla. Nej. Alltså det är så typiskt mig. Men ja,
ja.
Jag bara, nej. För jag tänkte så här, men det här är jättebra för att få igång någonting. Och så pratade jag med min lilla syster, jag bara, stannade och bara aj flera gånger. Kom jag till matchen så har man ju en klocka där. Och då insåg jag att så här, okej, det finns en regelbundenhet i det här. För jag såg ju klockan varje gång det kom en värk. Så då googlade jag så här, men jag måste ladda ner en värkapp. Vad finns det?
Mm.
Och då gjorde jag det och så insåg jag, oj, det är typ så här 5 minuter emellan varje värk. Och de är mellan, de var väldigt, alltså de var inte lika långa hela tiden. En kunde vara 30 sekunder och en kunde vara 1 minut.
Ja. Yeah.
Och då insåg jag, okej, det här kanske är igång.
Alltså wow, din koncentration på matchen måste ju varit total.
Nej, ja, och jag, alltså det var ju inte en oxytocinfrämjande miljö. Så jag satt ju mer och tänkte, vad gör jag här? Ja, alltså, vad gör jag
verkligen
här? Och alltså,
i en sån skrikande publik.
Ja, för det var verkligen derby också. Och Oliver hade sagt innan att, så här, men är det så att någonting händer, ring mig. Så han gav sin telefon till sin tränare och bara så här, Sanna kommer ringa om det är någonting. Så jag satt och dividerade, ska jag ringa honom och be honom gå av plan? Men så var jag också så här, men tänk om det här bara liksom är ett prov att livmodern tränar sig och sen så föder jag om 2 veckor. Det är ju svinpinigt typ att så här, Oliver gick av plan på grund av att han tjej trodde att hon skulle föda. Så jag satt där och bara, nej, jag får väl bita ihop helt enkelt och försökte liksom andas igenom.
Men vad gjorde du? Satt du kvar? Gick du någonstans?
Nej, jag satt där.
Hela matchen?
Ja.
Alltså i efterhand så, ja, men man vet ju inte.
Nej.
Det är det, man vet ju inte, och man tänker hela tiden som sagt, precis som du säger, att nej men tänk om det är om 2 veckor och så sitter jag här och målar upp någonting som inte kommer hända.
Ja, och jag smsade ju vår gemensamma kompis, för du hade ju satt på så här, stör ej, så jag bara, men Sara har gått och lagt sig. Så att, ja men smsade henne, jag bara, kan det här vara förverkar? Hon bara, ja, alltså ja, det är igång. Och jag bara, men ska jag kanske gå hem nu då? Hon bara, nej. Hon bara, är du dum i huvudet eller? Jag bara, va? Nej, men sen så en i Olivers lag som var skadad gick ner på planen när matchen var slut och bara så här, Sanna har det här. Så Oliver löpte ut och bara, är det okej? Okay? Så ringde jag barnmorskan då och bara så här, men jag upplever det här. Hon bara, men då verkar det som att det börjar vara igång, typ gå hem, fortsätt ta verkar så hörs vi senare om det skulle vara någonting eller om det kanske avtar.
Mm. Så vad var nästa steg? Då åkte ni hem och började packa väskan eller vad var nästa?
Nej, men då,
vad var erat liksom fokus?
Ja, men då var klockan kanske 10:30 när vi kom hem. Så att jag var ju väldigt trött. Och ville egentligen gå och lägga mig, som att jag hade haft förverka på natten och varit uppe hela dagen och jobbat och sen varit på matchen. Men då började det verkligen komma igång. Så att först försökte vi kolla på en serie. Jag försökte gå och lägga mig, men det gick ju inte. Som alla säger, så här, men gå och lägg dig och sov. Jag bara, det här är helt omöjligt.
Omöjligt.
Så att då började vi egentligen ta värkar. Så jag stod mycket upp mot bordet, andades, hade på min förlossningslista och försökte. Typ, jag använde rösten ganska mycket. Alltså typ så här, det var mitt sätt att... Ja, det blev skönt när man andades ut eller när värken var där, så var det bara så här, typ så.
Men kände du att det kom naturligt eller var det att du tänkte så här, men nu ska jag använda det här verktyget som jag har lärt mig?
Nej, det bara kom.
Ja, och det eskalerade.
Ja. Så att, och jag var också så mån om att Oliver skulle gå och lägga sig. Jag bara, men gå och lägg dig, för tänk om det är igång. Alltså, du behöver inte sitta uppe med mig, men efter matchen är han alltid pigg. Så att han satt uppe, sen blev de väldigt täta, snabbt och långa. Så det var typ så här 2 minuter emellan, de var 1 minut. Så att då ringde vi henne och då gick jag på toa samtidigt. Då såg jag ju så här blod blandat med slem. Jag bara, aha, det är slemproppen.
Ja.
För jag, det är ju det här också, att jag hade ju för dig var det ju verkligen så här, slemproppen gick 2 dagar innan, sen gick ditt vatten och inget av det här hade ju skett för mig, så därför var jag i typ ett förnekelsestadie. Jag bara, nej men det är inte igång, tills verkarna då kom. Så då gick ju slemproppen och hon var så här, har du känt henne de senaste timmarna? Och jag hade inte känt henne på flera timmar, förmodligen på grund av verkarna. Så då blev jag orolig, för hon bara sa, nej men, men du kan vara kvar hemma. Jag bara, nej men jag vill komma in och bara kolla så att allting är okej. Så då åkte vi in och var, Oliver packade väskan, så att vi var väl där kanske runt 3:30. Och då såg allt bra ut. Och då frågade hon så här, vill du åka hem eller vill du vara kvar? Jag bara, alltså jag kunde inte tänka mig att sätta mig i bilen och åka hem.
Nej.
Med de där verkarna.
Nej, jag förstår det. Helt otänkbart.
Ja.
Ja, men då fortsätter egentligen latensfasen på birthcentret.
Ja, eller egentligen, jag vet inte när man definierar öppningsfasen, för att hon sa ta verkar en timme för att se att det verkligen är igång, för att de på birthcentret så gör de egentligen inte vaginala undersökningar om det inte är så att man vill det. Utan de är så här, det finns så många andra tecken som visar att det är igång. Men hon hörde ju hur jag tog verkarna, så att hon var ju verkligen så här, jag vet att det är igång. Så när hon gjorde en vaginal undersökning en timme senare för att jag ville det, då var jag mellan 5 och 6 centimeter öppen. Och då var hon så här, ja, men vill du åka hem? Jag bara, absolut inte.
Nej. Jag kan inte tänka mig någon som skulle svara ja på den frågan alltså.
Nej. Nej, och inte när man var i den miljön heller. Då kändes det...
Nej, jag förstår det. Nej, precis. För vissa kanske känner så för att de inte gillar sjukhusmiljön. Och det kan jag förstå.
Så hon lät ju egentligen oss bara vara. Det var det att hon var ju knappt där, utan vi, jag och Oliver, gjorde de här sakerna som vi liksom hade förberett oss på. Att vi lyssnade på musik, jag stod och gungade, han masserade, jag satt på pilatesboll, jag hängde i de här grejerna. Och sen så tappade hon upp badet, för det skulle ta en timme. Ja, då fortsatte vi bara ta verkar hela tiden.
Och vilka av de här verktygen skulle du säga gjorde mest skillnad för dig eller trivdes du med bäst?
Andningen, definitivt.
Och på vilket sätt använde du den?
Nej, men det var bara att andas långa, djupa andetag. Alltså när en verk kom, för att det var ju intensivt. Alltså det var intens, men att verkligen använda andetaget och lugna systemet och då samtidigt använda rösten. Så jag stod ju mycket och gungade, för rörelse var också skönt för mig, och jag tänkte hela tiden så här, när jag gungar, då gungar jag ner henne. Hon är på väg ner liksom, så jag hjälper henne. Så andning, rösten och rörelse skulle jag säga i den fasen.
Och samtidigt egentligen tanken också då, att du tänkte att hon fördes neråt.
Ja, alltså jag visualiserade jättemycket. Men, och där är man ju inte heller påkopplad på någonting, så att man kan ju röra sig helt fritt på ett annat sätt än kanske på ett sjukhus om man har CTG och allt det här, och det hade man ju inte där. Så att jag gick ju liksom runt med en stor tischa bara. Och sen hoppade jag ner i badet.
Ja, och hur lång tid hade gått då från att ni kom in?
Alltså jag vet inte exakt, för att jag kollade inte på klockan och hade inte min mobil på mig och inte Oliver heller. Men jag tror att det här kanske var runt 5:30 eller någonting. Så då hoppade vi ner i badet och... Där blev det väldigt, väldigt intens. Alltså väldigt intens.
Och kände du att badet hjälpte då, eller var det, hur upplevde du badandet?
Det är så svårt att säga, för att just då kändes det väldigt intens. Jag var ju där i kanske en timme, och när jag i slutet då, när jag kom upp, då var jag så här, du måste göra en vaginal undersökning. Hon bara, men du kanske är 7 centimeter öppen nu. Jag bara, nej. Är jag 7 centimeter öppen och det är så här intensivt, då vet jag inte vad jag gör.
Mm.
För då gjorde hon en vaginal undersökning när Oliver hade torkat mig, så det tog säkert en timme. Och då var jag 10 centimeter öppen. Så att säkert, att det var ju säkert det liksom öppningsskedet mellan 7 och 10 som var just där i. Och det var ju säkert därför det var väldigt intensivt. Så det är också svårt att säga om det hjälpte eller inte.
Om det ja. Vad var känslan då när du visste att det var 10 cm öppen?
Ja, men eftersom att du hade sagt så här, men det är öppningsfasen som är liksom, det är liksom det här som är det jobbigaste. Krystfasen, då är det bara att köra. Så jag tänkte så här, nu har jag en timme kvar, let's go.
Yeah.
Men också att tillägga att de var ju väldigt, väldigt intensiva där. För att när vi torkade oss var det kanske en timme, och då var det ju liksom förmodligen kanske från 9 till 10 cm. Men en sak jag inte hade förväntat mig var att det kom så mycket blod. Eftersom att jag gick runt så gick jag och droppade hela tiden. Men också, du sa ju ländryggen. För mig var det benen. Alltså utsidan på låren. Alltså det gjorde så ont. Så Oliver fick ju trycka som bara den och massera utsidan på benen. För det var typ där som var värst. Det kändes som att jag hade kramp i höften och ner där. Men sen kan det ju varit att jag stod så himla mycket också.
Mm, men det är så olika. Men du pratade ju också om att du kände dig så bajsnödig. När kom den känslan?
Herregud, vad bajsnödig jag kände mig. Egentligen, alltså jag kände mig bajsnödig hela tiden.
Ja.
Alltså hela tiden. Jag trodde ju att jag bajsade hela tiden liksom.
Ja, gjorde du det?
Nej.
Bajsade du någon gång?
Ja. I till en kryssfasen, då sa jag så här. Jag bara, jag bajsar nu.
Och då du kände det ändå?
Ja.
Ja, men wow.
Och Oliver bara, japp, det gjorde du. De var snabba. Men också att jag satt också mycket på toan. För att verkligen så här att hon skulle komma ner. Och det var också så brutalt intensivt.
Ja, det är ju verkligen sant det här de säger. Att man förknippar ju toan med att slappna av.
Mm.
Så att det är ju väldigt effektivt.
Ja, jag läste ett mantra innan som var att när det är intensivt, det är ju någonting positivt. Att det visar att någonting är på gång. Så jag försökte verkligen ha det mindsetet. Okej, det här visar att hon är på väg ner. Vi är på rätt väg. Så att jag inte blev rädd för smärtan och försökte stänga av. Utan mer bara välkomna det.
Mm. Och sen var det dags för krystfasen.
Ja, eller det var ju inte så enkelt. Jag tänkte så här, nu har vi en timme kvar. Nu kör vi. Men då stannade det faktiskt av. Och vi låg i sängen, så jag och Oliver låg i sängen och vi kunde vila. Så att jag hade en sån här boll som man kunde trycka på. Men jag har ingen aning om, jag tror att det kanske var så här 10 minuter mellan verkarna. Så jag låg och tänkte så här, när kommer det igång? När kör vi? Men det liksom kom inte igång, utan det var liksom verkar, så vi fick ju sova ett tag. Och jag vet inte hur länge det här var. Men vi fick sova ett tag och sen så kom de in och bara såhär, men nu kickar vi igång det liksom. Så jag, och det här är så blurrigt för mig. Jag vet inte exakt när någonting var. Men jag vet att jag satt ganska mycket på toaletten för att verkligen, för då märkte vi att saker hände. Och sen så var det egentligen när jag skulle börja krysta, för då kom verkarna lite tätare. Men to be honest, jag fattade inte hur man skulle krysta först. Och i efterhand, för att juni var i något som kallas pannbjudning, vilket vi inte visste då. Det innebär att pannan kommer först. Annars kommer ju gässan först, och den är ju mjuk och formbar. Men hon kommer ju med pannan först, och tänk liksom pannan. Det är just...
Ja, men det blir det största omfånget.
Ja, och det är så hårt. Det är inte formbart på något sätt. Så när man kommer i pannbjudning, då är det största omfånget, för att hakan är ju inte inne på det sättet som när gässan kommer först. Så man behöver mycket mer plats för att komma ner i liksom, kanalen. Men också att det är oftast mycket, mycket mer smärtsamt.
Ja, och det lär ju också ha hängt ihop med då att du inte kände att kryssningarna... Alltså, det blev ju inte det här oforcerande krystandet som det kan bli annars. Så det är inte konstigt att du kanske kände så här, men hur krystar jag?
Exakt, för förmodligen var inte hon tillräckligt långt ner. Men samtidigt behövde jag ju krysta också för att hjälpa henne ner.
Mm. Men vad hände då? Fick du vägledning eller vad... Hur agerade barnmorskorna i det här? Märkte de att det nog var pampbjudning? Hur hanterade de det stadiet?
Det var ingenting de sa till mig just då. Utan de kollar ju hjärtat hela tiden. Eftersom att man inte har CTG så kollar de med en sån här tratt. Så det gjorde de väldigt ofta. Och sen så när vi märkte så att det händer inte någonting. Eller det är så oregelbundna kryssningar. Då gick ju de upp med fingrarna. För att känna typ, var är hon? Är huvudet här? Är det inte här? Och också när jag krystade så hade de kvar fingret för att se att händer det någonting. Är hon fast eller är det att hon, kommer hon ner?
Och det här, hur kändes det för dig?
Ja, men det var ju jobbigt för att också att göra en vaginal undersökning när man har verkar är ju jobbigt. Så det var ju mer utmanande. Och under den här perioden, så jag gick till toan ibland, kom tillbaka. Och här fick Oliver verkligen vägleda mig. För att jag kände ju att, okej, hon kommer ju inte ner. Det är ju någonting att så här, hon kommer ju inte ner. Så jag sa till honom att, hjälp mig, jag är ju huvudet. Jag tänker att det här kommer leda till kejsarsnitt för att hon kommer inte ner. Vägled mig. Och det hade jag sagt till honom innan, så att han vägledde mig i det och påminner mig om att komma ner i kroppen istället för att vara i huvudet.
Var det där han sa eller på vilket sätt vägledde han dig?
Ja, men det var egentligen att påminna mig typ så här, var bara här och nu. Typ, alltså, han vägledde mig egentligen till nuet. Mm. Men också att jag sa alltså, högt, liksom att så här, tack för min kropp, klarar av det här, juni, universum, hjälp mig, nu kör vi. Alltså verkligen, jag sa det högt också för att inte hamna här.
Ja, återvända till olika mantran där du skrivit ner, visualisering.
Ja, men sen började vi egentligen krystandet och då var det två barnmorskor som var med. Det tog ju tid, det var ju oregelbundet så jag fick ju vila emellan vilket var skönt för att jag var ju väldigt, väldigt trött eftersom att jag nästan inte hade sovit på 24 timmar.
Men det är också ändå mäktigt då att det känns ju som att ni fick det andrummet innan krystfasen för att ni skulle få vila för att ni hade ju varit igång så himla länge. Att det är ändå häftigt hur kroppen på något sätt så skapar andningsutrymmet för att man behöver det.
Mm. Och jag hade ju inte ätit på så länge så jag var ju väldigt, väldigt trött och krystfasen, men de som har krystat vet ju hur mycket det kräver. Och jag tror att jag kanske krystade 30 gånger. Och för mig var ju i en krystverk så var det liksom 4 push.
Push.
Mm. Så att det var ju mycket i det. Och det var ju för att hon låg på det sättet hon gjorde. Men sen korrektade hon sig själv. Vilket är så bra för att många gånger kan det sluta i snitt. När man är i den här positionen. Så att vi testade lite olika ställningar för hur jag liksom skulle krysta. Men sen var det egentligen bara, alltså det var ju bara att ta i liksom.
Ja, till slut.
Ja.
Så kom
hon. Ja, och en sak som var väldigt bra var att jag fick hålla i en handduk. Sätta mina fötter på båda mina barnmorskor. De drog i handduken samtidigt som jag skulle dra. För det hjälpte mig att ta i.
Alltså det där är så mäktigt när man fick trycka med fötterna. Mm. Det blir ju verkligen som att det hjälper kroppen på något sätt. Mm.
Och Olivers vägledning, jag trodde ju, alltså för jag kände ju hur mycket jag tog i. Och de fotade ju egentligen utan att man hade bett om det, så fotade ju de. Och jag såg ju efterhand hur mycket jag tog i. Och jag trodde att Oliver skrattade åt mig. Du vet när jag tog i så här, allt jag hade. Jag bara, så jag sa till honom, jag bara, men varför skrattar du åt mig? Han bara, nej Sanna, jag skrattar inte åt mig, du är jätteduktig. Och i efterhand så berättade han att han höll ju på att bryta ihop. För att han bara, jag var så stolt över dig och jag såg hur du kämpade. Så han höll ju in tårarna hela tiden. Så när han sa bra, då var det liksom så här med gråten i halsen. Och jag bara så här, men han skrattade ju.
Hjärtat. Också som att Oliver skulle skratta åt det. Det är också så här, man är ju, ja, nej.
Riktigt tomte.
Riktigt med.
Nej, sen var det, och det var ju det. Man kände ju så väl, jag kände ju så väl när hon kom fram. Men jag kände ju också hur hon åkte tillbaka. Till skillnad från dig på det sättet. Jag kände ju så här, fram, bak. Fram, bak. Och på ett sätt var det ju så skönt när hon åkte bak. För då släppte ju intensiteten. Men på ett sätt var man också så här, nej.
Mm, ett steg tillbaks, två steg fram, ett steg tillbaks. Ja. Mm.
Så lärdomen i det är ju att man kan bara vara i nuet. Att tänk inte framåt på vad som ska hända eller vad som ska ske, utan ta varje sekund som den är. För att det är egentligen vägen framåt. För skulle man tänka på hur det kommer, alltså hur, när slutar det här, hur länge ska jag hålla på, då orkar man inte.
Verkligen. Verkligen.
Så sen,
så i vilken, var du kvar i den positionen när du krystade, alltså hela vägen fram, att de tryck mot dina ben och du höll i den handduken?
Nej,
berätta om själva
momentet. Sista då släppte vi handduken och då höll jag i mina egna knän. Och jag trodde inte jag skulle föda på rygg. Men jag testade stå upp till exempel en gång och det var så här, aldrig i hela livet. Och jag kunde absolut inte sitta på huk. Det var så här, nej. Så att det blev bara så. Så jag låg mer på sidan, höll i mina knän och Oliver hjälpte till att hålla. Och sen så var de ju så här, men nu ser vi huvudet. Och sen sa det bara plopp, så kom hon.
Ja, men wow.
Och då kom ju allt. För att vattnet gick ju inte för mig innan. Det gick ju under förlossningen. Och under kryssverken.
Så då var det att hinnan släppte och allt bara kom.
Ja, för hinnan, jag hade tappat en liten bit innan, typ någon timme innan. Så där sa det bara, Oliver sa det, att det var bara så splash. Det var bara, ja. Allt kom ut liksom.
Ja, men wow.
Ja.
Och sen var hon här.
Ja.
Hur var känslan? Vad tänkte du?
Jag skulle säga att jag var mer i chock. Och jag tror också att det var så himla intensivt. Helt plötsligt var hon där. Och de bara la upp henne på bröstet. Och Oliver, alltså han kunde ju inte sluta gråta. Han bara grät. Medan jag var väldigt... Jag var typ samlad på det sättet. Och jag pratade med henne. Men han kunde ju liksom, han bara grät. Och de la ju upp henne direkt. Och hon såg ju verkligen inte ut som jag hade tänkt mig. Så det får jag också säga, men vem är du?
Ja.
För hon hade ju,
beskriver hon så
ja, men hon hade ju så mycket mörkt hår. Och Oliver var ju superblond som liten och jag är ändå ljus. Men tydligen såg Oliver ut så där när han var liten. Så att hans mamma sa ju det när vi ringde FaceTime och sa, men det ser ut exakt som Oliver liksom.
Men sjukt att du inte hade sett eller så här, fått veta det innan ändå. Nej. Jag fattar att du bara, vem är det här?
nej, men...
Hon har ju fortfarande så mycket mörkt, tjockt.
Ja, det är helt sjukt. Verkligen. Man vet inte vad man ska göra för det bara står ju rakt upp. Så gulligt. Nej, ja. Och då la de henne egentligen på bröstet och sen fick vi bara vara en stund vi. Och sen så var det ju moderkakan så då tryckte de på magen, drog lite i navelsträngen. Och sen så gav de mig också den här oxytocinsprutan för att minska risken för blödningarna. Och sen fick vi egentligen vara ett litet tag innan de sydde mig.
Och vad fick du för bristningar?
Jag fick en första grads bristning. Så att när hon kollade mig sa hon så här, det här ser så himla bra ut. Du har knappt, alltså, det är knappt ingen bristning överhuvudtaget. Men sen efter några timmar när vi hade ätit och bara chillat och varit så skulle de sy mig. Och då så sa hon att du har fått någonting som kallas hematom. Och den inre blödning i form av, tänk en blåtå när det blir liksom ett tryck för att blodet kommer inte ut. Så hon sa att vi har sytt nu men vi behöver ha lite uppkik på det här för att på Birth Center åker man hem samma dag. Så tanken var ju att vi skulle åka hem på kvällen. Men innan, så första gången jag gick på toa efteråt så kändes det liksom, det kändes okej ändå. Men sen när jag skulle gå på toa innan vi skulle gå och de kollade, då var min punani helt galet stor. Det var så svullet. Mm. Så att det kändes ju verkligen.
Kunde du se att det var det här liksom blodfyllda eller var det bara svullet?
Bara svullet.
Så blodfyllda, alltså det blodfyllda var egentligen på insidan av blygläppen?
Ja, i min inre blygläpp var egentligen hematomet.
Mm. Då ville de att ni skulle stanna eller vad var deras...
Nej, då var ju de så här, åk förbi sjukhuset på vägen hem så får de kolla på det. Så att vi var ju på Birth Centret i några timmar, åt och bara tog det lugnt och de vägde och mätte henne. Och det var ju också så här så mysigt på sättet de gjorde det. Att det var i det här lilla rummet. Och ja, det var verkligen helt underbart. Och sen så skulle vi åka hem. Och det var ju, jag kunde ju knappt gå. Och jag har aldrig känt mig så svag. Och förmodligen var det att man hade inte sovit på nästan 1,5 dygn. Man hade blivit av med blod. Eftersom att jag skulle ju faktiskt ta mig därifrån. Tänk om du skulle gått 7 timmar efter din förlossning.
Mm. Nej, men man är ju så slut. Det är ju på ett sätt man aldrig upplevt.
Ja.
Det är en uttömning verkligen.
Ja. Så att Oliver hämtade bilen, vi åkte dit och de visste ju att vi skulle komma, så det var inga problem. Men då fick jag sitta i en gynstol, för jag kunde inte sitta ner i typ så här 1,5 timme, för att det var 3 olika som ville kolla på det. Och vad de då sa var att det här behöver opereras för att det kommer bli skönare för dig, för att det är ett sånt himla tryck nu. Så att vi kan tömma blodet. För det kommer göra det enklare för dig. Och så då fick jag egentligen, då var de så här, men vill du sövas? Eller vill du ha en ryggmärgsbedövning? Så att, och jag ville absolut inte sövas, för jag ville inte vara borta i så många timmar. Så att då tog jag en ryggmärgsbedövning. Men det var ändå en del som inte blev som vi hade tänkt oss. Och som jag tyckte var ganska jobbig att behöva åka ifrån Oliver och Juni. Efter så få timmar.
Jag förstår det, verkligen. Men hur gick operationen?
Jo, men då, det var ju hur många som helst. Jag tror inte jag fattade omfattningen av det. Eftersom att de skulle ge ryggmärgsbedövning. Det var helt ljus, det var så mycket människor i rummet. Så att jag var ju så här, hej, kan jag få en handduk för mitt huvud? Så att jag fick mörker istället för det här ljuset. Så bad jag någon att, kan jag få hålla din hand? För att jag ville ha det här oxytocinet just för liksom amning och hela den här delen också. Och så var de så här, när jag var klar, det kanske tog 1,5 timme. Och jag var ju vaken, men jag lyckades ju somna ändå. Så var de så här, men vi kommer köra bort dig till en annan avdelning. Och där är inte din pojkvän eller dotter, de kan inte vara där. Och då var jag så här, aldrig i livet. Jag ska vara där min dotter och min pojkvän är. Ni löser det. Alltså jag var så här, det här är jätteviktigt för mig. Så då kom jag till en annan avdelning och så fick Oliver och Juni komma dit.
Mm, så bra att ni kunde återförenas
ja,
där.
Ja, så Oliver hade ändå liksom, henne 2 timmar där. Första, hon, det var då hon bajsade första gången. Och, ja.
Ja, stolt pappa.
Ja, så det var ju verkligen men utmanande på det sättet. Men också att man inte kände sina ben på 12 timmar. Man hade kateter, det blev liksom lite annorlunda. Och det där hematomen bara så random. Så det var ju bara otur.
Ja, och det är ju så mycket sånt där som kan ske.
Mm.
Men, ja, men det är tur att de har ju koll.
Verkligen.
På att hantera det. Men det var, du nämner att det var någonting som inte var som du hade förväntat dig. Var det något annat som inte var som du hade förväntat dig under förlossningen?
Ja. Någonting som jag verkligen inte upplever att någon har pratat om är hur mycket blod det kommer. Med tanke på att jag då inte var påkopplad med CTG så gick jag runt. Så jag vet inte om man kanske inte märker det på samma sätt om man är på ett sjukhus. Men jag gick verkligen och smådroppade blod hela tiden. Och hade jag varit hemma så hade jag nog blivit väldigt rädd. Men nu så var det så här, nej men det här är naturligt och normalt.
Nej men det där upplevde jag också var en liten chock. Men jag hade inte blod, jag hade mer att vattnet droppade ju. Men sen var det ju blodblandat, berättade jag dagen efteråt. Men jag såg inte riktigt det, för jag hade också typ en mörk handduk som fångade upp mycket. Och jag gick runt med handdukarna. Så jag såg inte riktigt vad som hamnade i dem. Jag kände bara att jag var typ blöt på hela låren liksom. Mm. Och det jag tror verkligen att de flesta upplever det, men att man nästan glömmer bort den detaljen, eller vad man ska säga, för att det är så mycket annat som sker.
Ja.
Men det är verkligen sant.
Ja. Så det var en sak, och det blev ju så tydligt att när jag stod där till exempel, lutade mig mot badkarret och bara såg typ att det var blod under mig. Men det var liksom inget problem, de gick och torkade och jag bara, nej jag droppar. De bara, tänk inte på det. Och sen var det egentligen att få ut moderkakan och sys ihop. Det tog ett tag att göra det här, och även om det inte var någonting i jämförelse med att föda, så var det ändå, det var inte skönt skulle jag säga.
Mm.
Jag kände det ändå.
Ja, jag förstår. Man är ju så fokuserad på förlossningen att man glömmer nästan bort att det ska ske en massa saker efteråt. Mm.
Och sen var en sak, och det var ju på grund av hematomet, men alltså svullnaden i min vagina. Alltså det var bland det sjukaste jag har sett. Och Oliver var ju så här, han bara, åh herre Jesus. Jag bara, ja. Alltså det såg ut som att den pungkula som hängde ner. Alltså den hängde typ ner 10 centimeter för den var så svullen.
Ja, herregud. Fatta vad mycket vätska det är då.
Ja, och jag bara så här, och dagen efter när de skulle kolla på det här, för då var det också en tjej som hade bott i Sverige så hon pratade svenska. Jag bara, alltså jag ber om ursäkt att du ska kolla på det här, för det här är det sjukaste jag har sett. Hon bara, nej men det här är vanligt. Jag bara, det här? Jag bara, det är helt sinnessjukt. Så dels så var det också att jag hade ont länge, men det var ju på grund av hematomet. Men det var också en sak som jag inte hade förväntat mig, att det faktiskt kunde se ut så och att den faktiskt kan gå tillbaka och se normal ut sen.
Ja, men det är mäktigt. Kroppen är mäktig. Men hur var det kommande tid med att kunna sitta i och med svullnaden?
Jag har typ förträngt det här, men jag hade ganska, jag hade ganska svårt att gå och sitta. Och sen så insåg jag så här, för sen gjorde det typ ont att ligga när jag var på sjukhusdagen efter. Jag bara, vad är det? Det gjorde liksom ont i anus. Nej, men då hade jag fått hemorrojder. Mm. Och det hade ju inte jag haft innan. Så jag bara, aha. Nej. Så då gjorde det liksom ont lite mer bakåt också.
Ja, men det är svullnad och grejer överallt.
Ja, men och det är så här, alltså det här är verkligen, när man har sitt barn, det här är en sån liten sak. Men det är ändå saker som man kanske inte hade tänkt på för att man inte har upplevt det. Och det är ju verkligen att föda. För mig var det en av de mäktigaste upplevelserna för att kroppen är så fantastisk. Att den klarar av det. Och min påminnelse i det var igen att lita på kroppen. Att inte hamna i huvudet. För när man hamnar i huvudet, då ser man begränsningar, blockeringar, hinder. Men när man är i kroppen och har tillit till den och följer dess rytm, då blir det verkligen, alltså det är så coolt.
Det är verkligen det. Och som du säger, att man visste ju om det innan, för man har hört om alla andra som har fött, och man förstår ju att kroppen vet vad den gör. Men att uppleva det blir verkligen ytterligare en påminnelse om att just det, jag kan lita på min kropp. Mm. Den vet exakt vad den ska göra.
Ja, och det var en av fördelarna när man födde på birth center, för jag var ju aldrig uppkopplad. Så att verkarna var ju bara utifrån mig. Att det var ingen annan som kunde se hur långa de var. Det var ingen som kunde säga så här, nu kommer nästa verk. Utan det var jag som sa så här, okej, den börjar komma nu. Den kommer nu. Nu krystar jag. Och så var alla redo.
Mm.
Så det var ju verkligen mäktigt på det sättet. Att jag behövde bara lyssna på min kropp och alla andra följde med.
Mm. Och hur var första dagarna efter förlossningen? Första dygnet blev ju inte som du hade förväntat dig.
Nej.
När fick ni åka hem? Hur kändes det?
Vi fick åka hem dagen efter, men jag trodde att vi skulle åka mycket tidigare. Men de behövde se att jag kunde kissa ordentligt 2 gånger. Och sen ville de se att Juni kunde amma, för hon hade inte riktigt tagit bröstet. Vilket, hon sov ju mest de 3 första dygnen. Förmodligen för att det här också var en tuff process för henne att komma ut. Och det vi fick veta då dagen efter på sjukhuset var att de klippte hennes tungband, för det var kort. Så det var ju en av anledningarna till att hon inte greppade bröstet. Och jag kände ju det redan första dagen. Att så här, hon greppar inte bröstet på det sättet hon ska. Men så tänkte jag så här, jag behöver ge henne tid. Men det kommer vi gå in på mer i ett annat avsnitt. Men så när de ändå såg att hon tog det okej. Och att jag hade kissat, så fick vi åka hem. Och första dagarna var ju verkligen helt fantastiska. Men samtidigt var jag otroligt skör och sårbar och kroppen var liksom slut. Men jag började typ gråta när jag tänker på det, för det var ju också så fantastiskt att komma hem som en familj.
Det är wow.
Ja, så det var ju verkligen, men emotionellt, jag var väldigt, väldigt trött fysiskt. Och det var ju för att jag inte hade kunnat sova och jag opererades, kom till rummet vid typ 3 på natten. Så delade vi rummet med någon annan eftersom att vi inte skulle vara där. Så det var ju verkligen så här, man hade ju nästan inte sovit på 2 dygn. Så att jag behövde ju verkligen få en liksom sömn i min egen säng. Och då kändes ju allt mycket lättare och bättre när man får de där timmarna.
Och det tror jag är så vanligt att många kan känna igen sig i det. Att det kan ju ta flera dagar innan man också får till det sömnen. För att man är också så närvarande att hålla koll på sin bebis. Man vill se att den mår bra. Det är ganska svårt att koppla av och somna också. Man har haft ett extremt adrenalinpåslag. Så bara det att ge sig själv utrymmet, det tar tid att också få tillbaka energi och återhämta sig. att det verkligen är okej. Okay.
Mm.
Att inte förvänta sig att ha massa energi och vara tillbaka på något sätt. Utan det tar verkligen tid.
Mm. Och med facit i handen så skulle jag nog gett mig själv ännu mer utrymme att faktiskt bara vara, ligga kvar i sängen. Verkligen, verkligen ta det lugnt. För det blev ju också, för oss blev det inte mycket besök, men det blev ju mer FaceTime för att prata med familjerna. Men att verkligen ge mig själv utrymme mer att vila. Och första 2,5 veckan var väldigt lugn för oss. Men sen var det ju också att vi skulle tillbaka till Sverige efter 5 veckor. Vi behövde lösa så här administrativa saker med hennes personnummer, hennes tungband. Det var väldigt mycket brus på det sättet som också gjorde, inte, vi flyttade ju också, så att det var så här, ja. På det sättet var det ju kanske mer intensivt än vad man hade önskat och kanske behövt.
Och hur kändes kroppen veckorna efteråt?
Det kändes väldigt bra. Dock kände jag av min vagina att det var så här, det här känns inte 100, så jag åkte och kollade på sjukhuset och de sa ändå så här, men det ser bra ut, det läker jättefint, men det är fortfarande svullnad. Och jag hade svullnaden säkert tills de kunde se svullnaden på 6 veckors kontrollen i Sverige också. Men också att stygnen satt kvar och det fortsatte att läka. Så att det tog ju tid på det sättet. Men i övrigt kändes kroppen väldigt, väldigt bra. Men samtidigt som man var väldigt skör, skulle jag säga. Och att jag kunde inte gå långa promenader hela där. Men i efterhand så var det min kropp som sa så här, du ska inte göra det. Du ska inte gå så mycket. Du ska inte röra dig. Du ska ligga här i sängen under de här 40 dagarna på ett sätt.
Ja, alltså det kan jag också känna i efterhand att, ja men herregud, när man ser tillbaka på vad kroppen gick igenom i en förlossning, går igenom i en förlossning, oavsett typen av förlossning. Alltså det är en så, så stor grej att det är väl klart att man kommer behöva återhämta sig länge, länge, länge. Och att, ja men verkligen släppa fokuset på att göra vanliga saker, att promenera, komma ut. Att det är inte, det är ingen stress med det.
Nej.
Det kan jag också känna att man kan vara ännu snällare mot sig själv i det, att nej, men det finns en annan tid för det.
Visst, alltså om du skulle göra om det, om du fick göra om det, rewind-tiden liksom, vad hade du gjort då?
Nej, men jag hade gjort så mycket annorlunda tiden efter. Alltså så mycket. Och även om man hade hört innan att så här, ta den tiden, ta det lugnt, ha inte så mycket besök. Vi hade så mycket besök, alltså så mycket besök. Och det var, nej men, och jag var ju helt slut på kvällarna. Att jag fick så många mental breakdowns på kvällarna av att jag bara var så överväldigad av känslor, hormoner och bara grät. Och det var inte att jag var ledsen över någonting, utan bara att kroppen var så slut.
Mm.
Så på kvällarna kunde jag känna, men gud, varför planerar jag in allt det här? Och så bara, vi måste göra annorlunda, vi måste dra ner på besöken. Och sen gjorde vi inte det förrän flera veckor senare.
Mm.
Och där kan jag känna efteråt så här, men det är ingen annan som bryr sig om de hade fått träffa Nilo 2 veckor senare än vad de fick. Det var ju bara att man kände sig, gud vad kul, vad roligt att folk vill komma och besöka, vad roligt. Alltså man vill ju också så här visa upp honom för världen och man är så stolt och man vill berätta om vad man har varit med om. Men i efterhand kan jag känna att, men gud, det hade jag ju kunnat göra 2 månader senare eller en månad senare.
Mm.
Just för att det är svårt att föreställa sig den uttömningen hormonellt, emotionellt, fysiskt som det är.
Mm.
Så där kan jag verkligen känna att man inte gav sig själv det utrymmet.
Ja. 100%. Hade jag, till er som väntar barn, alltså planera inte in saker. Var. Alltså för att i efterhand kommer ni bara säga, men det var det jag behövde och det är så man laddar på, det är så man ger kroppen förutsättningar att läka. Men också så här, men när man känner lite energi, att man då använder den till det istället för att använda den till sig själv och sitt barn. Och på det sättet var det ändå fint med tanke på att vi hade ju knappt inget besök. Så att vi fick ändå tid att landa, vilket jag tyckte var väldigt skönt på det sättet. Och framförallt med liksom hur allting var med min vagina. Alltså det hade bara känts jobbigt att ha människor hos oss hela tiden.
Mm. Nej, men och där kan jag också känna efterhand att så här, när man precis har börjat amma, man ska sitta där och blotta sin kropp inför folk, även om det är ens familj och vänner. Jag kan känna efterhand att så här, men jag var inte beredd för det. Och ändå så var det, du vet, att i huvudet också tampades jag nog med att så här, men jag vill känna att det är naturligt att amma, att man inte ska skämmas för det, samtidigt som bara, men jag hade behövt fasas in i det, för att det är ju någonting helt nytt och man, Ja, kroppen är ju också ens barn på ett nytt sätt. Ja, men det är så mycket nya grejer som man bara inte hade behövt kastas in bland massa människor i.
Nej, och på det sättet, eftersom att vi hade det utmanande med amningen, att det var nog den största saken som inte blev som jag hade tänkt mig. Och jag känner så otroligt mycket med alla som har utmaningar kopplat till det. För jag tror att för alla på ett eller sätt så är det ju kanske utmanande lite i början. För man vet inte, får du i sig tillräckligt hela den här biten. Men nu i efterhand så inser jag att så här, jag hade det så tufft. Jag vill bara ge mig själv en sån jävla kram och bara så här, fan du gjorde ett så jävla grymt jobb. Men då såg man ju inte det för att man kämpade ju bara.
Mm. Ja, det är ju som sagt så himla mycket nytta. Man vet inte vad det är man går igenom riktigt.
Mm.
Så ja, jag förstår det. Finns det något annat du skulle gjort annorlunda med den erfarenheten du har nu?
Ja, jag hade vilat mycket mer. Alltså både under graviditeten, dagarna innan. Alltså det är en så speciell tid. Och jag inser att vilan, det där magin sker på så många sätt. Och det är ju ändå ett resultat av att varför drog min förlossning igång när den gjorde? Jo, den drog igång efter att jag hade vilat en hel helg. Det, bara det säger någonting. Så framför allt det. Men sen tyckte jag att det var så himla bra att vi gjorde den kursen med Malin, Dola by Malin. För att
verkligen.
Oliver var ett så otroligt stöd. Och den kunskapen och medvetenheten som jag hade i varje stadie hjälpte mig otroligt mycket under förlossningen och gjorde att jag kunde vägleda mig till att inte bli rädd för intensiteten, men också att Oliver visste vad han skulle göra och att vi hade pratat igenom det här väldigt mycket innan, vilket gjorde att han kunde vägleda mig och jag behövde hans vägledning. För det var så här, hon hade inte kommit ut om inte han var så här, tryck, alltså han var så här, Sanna, tryck för allt du har. Alltså du vet, så var han i varje verk. Och då var jag så här, yes, okej, okay, yes. Nu kör vi. Han visste exakt vad han skulle säga för att jag skulle, nu kör vi liksom.
Ja, och det var ju verkligen det både Oliver och Dan sa efter den kursen, att de var så här, wow, jag hade inte kunnat föreställa mig att jag skulle känna en sån här boost av den här kursen som de gjorde. För att de kom med så mycket verktyg och kunskap från den.
Mm.
Så ja.
Och på det,
verkligen och, värdefullt.
Ja, och på det sättet, man skulle ju kunna ha en doula, men där kändes det som våra barnmorskor på ett sätt var en doula. För att jag visste vilka det var och de var helt magiska. Så att på det sättet, annars är det ett jättebra alternativ också.
Mm, ja, men verkligen. Man ser ju att den populariteten ökar för doula i Sverige och jag förstår verkligen varför.
Mm.
Men alltså, wow, det här har varit så, så kul att fördjupdyka i.
Mm.
Det är verkligen... Ja, men förlossningar är så mäktigt.
Ja, alltså till er som har det framför er. För mig var det en av de mäktigaste upplevelserna. Och det som jag tyckte typ var det coolaste, det var hur jag och Oliver gjorde det tillsammans. Det kändes, alltså vi var så nära och vi var ett team. Det var typ den, jag ville typ efteråt kunna känna så här, jag vill göra om det här tillsammans med Oliver. Det var det jag kände, för att vi gjorde.
Det är så fint.
Nej, alltså det var så coolt. Och... Men också, som jag ändå vill lyfta innan vi avslutar, är just det här att jag kan uppleva att det på ett sätt har blivit ett litet trauma i min kropp. För att det fysiskt var väldigt, väldigt jobbigt med krystfasen eftersom att hon var i den positionen. För er som känner samma, att jag har ju varit så här lite som du, att här, aj, tanken på att föda ett nytt barn, det blir så här aj i mig. Och det visar jag så här, okej, det finns någonting där. Så att jag vill verkligen rekommendera Ida Nyström. Hon är magisk och jobbar med trauma kopplat till förlossning. Och trauma behöver inte vara någonting dåligt. Alltså det behöver inte vara att någonting händer som man inte vill. Utan det kan bara vara att trauma är ju när saker kanske går för snabbt. För att vi ska förstå vad det är vi har upplevt. Så att man får möjlighet att bearbeta det. Emotionellt eller fysiskt om man skulle behöva det.
Mm, så, så bra tips och så viktigt att lyfta.
Mm.
Ja, men wow, tack snälla du för att du delade din förlossningsberättelse.
Tack snälla, det var så mysigt att få dela den.
Verkligen, och vi ses ju nästa vecka, eller hörs nästa vecka med ett nytt avsnitt.
Ja, och till alla er som kommer att föda, alltså oh wow, ni har en otrolig upplevelse framför er. Se till och njut och bara vara med er partner och gör ditt bästa. Men också så här, ibland blir det inte som man har tänkt sig och det är så himla okej. Okay.
Verkligen, och era kroppar är otroliga.
Oavsett vad som sker eller inte sker.
100%.
Massa kärlek. 100%.
Massa kärlek. Puss, puss.